Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din mumlande mjukmatta. Din mjukmattiga mumlare i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej somna. Hej. Välkommen till min lilla stund som blir din lilla stund. Och som därigenom blir bådas vår lilla stund, fast vi är åtskilda åt av både tid och rum. Hur mår du? Själv mår jag... Alltså nu ska det här ju inte handla om mig, eller förresten, det ska inte handla om, det finns ingenting som säger att det här inte måste handla om mig. Det är jag som, eller det vad det nu är jag som bestämmer det här, så är det ju, det blir ju som det blir liksom. Alltså kan jag helt riskfritt berätta hur jag mår. Och jag mår lite som en ballong. Alltså inte uppblåst. Innan du nu rusar iväg och vrålar i örat på random personer du passerar förbi på gatan. Att Henrik Ståhl pratar om att han är väderspänd i en insomningspodd. Så är det alltså inte det. Det är inte det. Jag är inte uppblåst utan mer liksom luftig inuti. Om du kan föreställa dig en ballong som är full av typ vind istället för stillastående utandningsluft. Så mår jag idag. En ballong med invärtes vind. Det är svårt att förklara exakt vad jag menar. Men jag känner mig liksom fri och lätt i huvudet. Kanske för att, är det för att det är en fin dag ute idag. Solen skiner. Det kändes nästan lite vår när jag var ute och gick tidigare. Kanske är det för att jag har känt mig ganska stressad på sistone. Och just nu så känner jag mig inte det. Den ena känslan har övergått i den andra. Hur som helst somna. Livet är en huppig-upptäcktsfärd, som Robban Broberg hade kunnat säga om han hade varit vid liv, vilket han inte är. Jag är ledsen att behöva meddela detta, men det är alltså ganska gamla nyheter. Men hur som helst så hoppas jag att du också mår bra, även om du inte mår bra på samma sätt. Och att vi kan ha en trevlig stund här tillsammans, du och jag, även om vi, som jag antytt, är åtskilda av både tid och rum. Nu kommer en sån där informationspass att stå igen för dig som är ny somna. Och om du är en gammal somna som tycker det här är irriterande, så kan du ju skippa fram, jag vet inte hur långt. Jag kan omöjligt säga det, för jag vet inte hur lång tid det här kommer ta. jag måste prata om vad det här är för någonting. För den första känslan som människor som aldrig tidigare har använt som de med Henrik slås av, många är: men vad är det här? Det här är ju ingen podcast. Det här är ju något annat konstigt. Det här är ju alldeles för konstigt för min smak. Jag vill ju höra berättelser om Nick Spillane eller Biggles eller något. Och då kan jag genom den här lilla informationspassusen behålla den här användaren av Somna med Henrik. Och därigenom få en ny somna, vilket är något av min hobby. Man skulle kunna säga att jag samlar på somnor. Så, om det här är första gången du lyssnar på Somna med Henrik, så bör detta sägas. Det här kanske tar en liten stund att vänja sig vid. Jag kommer att vara osammanhängande ibland. Och intressant och underhållande ibland. Och det är som det är. Om det finns någon sensmoral i den här podden, så är det att det är som det är och det som händer, händer. Och att just nu inte finns någonting som du kan göra åt det. Det finns ju massor med saker vi kan göra åt allt möjligt, men inte just nu. För att just nu medan du lyssnar så ingår det liksom i den implicita överenskommelsen. Att det inte finns någonting du kan göra. Därför att om det just nu fanns någonting du kunde göra, så hade du gjort det. Eller hur? Då hade du inte legat här. Eller suttit här, eller cyklat här, eller vad du gör. Så vad jag vill säga med det här är att om du väljer att använda Somna med Henrik, så bör du förvänta dig något annorlunda och ovanligt i poddväg. Jag kommer inte att följa någon speciell struktur. Eller tänka på något speciellt. Jag har ingen agenda liksom. Jag kommer att prata om det som dyker upp i mitt huvud. Jag förbereder inte de här avsnitten. Det kan vara allt från mina tankar om livet. Till något jag har läst. Eller till någonting jag hittar på. Det viktiga är att du känner dig avslappnad och trygg med det som händer just nu. Oavsett vart det tar vägen liksom. Och att du förstår att det inte finns någonting du behöver göra nu. Du behöver inte förändra någonting. Du behöver inte ta ställning till någonting. Du behöver inte påverka eller påverkas av det jag säger. Du kan med gott samvete bara låta detta ske. Det är bara att slappna av och åka med. Somna med Henrik är inget meditationsforum. Eller någon form av avslappningsövning. Jag kommer inte att leda dig genom en guidad meditation. Eller ge dig speciella instruktioner för att slappna av. Istället är det här mer en odefinierbar resa genom den som är jag. En som är jag. Mina tankar, mina funderingar. Det vore roligt förresten om jag höll meditationskurser. Jag har ju själv försökt att lära mig att meditera under nästan hela mitt vuxna liv. Men jag når alltid en punkt när jag känner att det här går inte. Jag kan inte hålla. Jag har inte en så stringent... Vad ska man kalla det för? Jag kan inte hålla bågarna igång. Jag tappar intresset liksom under pågående meditation. Jag hade en period när jag använde mig av ett pannband som läste av mina hjärnvågor. Och när jag då befann mig i det som pannbandet tolkade som någon typ av zen-läge, då blev det liksom tyst. Då var det, eller det var så här, varje gång som min hjärna, enligt pannbandet då, var fokuserad med tankar, oro, när jag var aktiv så att säga i huvudet och inte var i zen-mode, då brusade det. Och varje gång som jag då hamnade i zen-läge så hörde jag fågelkvitter. Och det var liksom, jag tyckte det var ganska spännande, för att det var som en, det blev en visualisering fast den inte syntes av vad det var för läge jag skulle hamna i med hjärnan. Och jag märkte att i vissa fall så lyckades jag då styra min tanke så att jag hamnade i det här där det bara var fågelljuden eller havsljud, man kunde bestämma själv liksom. Problemet är väl att det är fortfarande en bit plast som jag sätter på mitt huvud, och den läste liksom inte av min hjärna i någon typ av absolut mening. Det är i alla fall det jag misstänker. Så ibland funkar det, ibland funkar det inte. Och var det lite hår emellan de här sensorerna och så, då blev det jättedåligt. Och, så ibland fungerar det inte alls. Men det var det jag skulle berätta om det här, var en av anledningarna till att varför jag inte mediterar. Och det är människorna man möter. Jag berättade för en granne att jag använde mig av digital teknik för att försöka lära mig att meditera och att jag tyckte att det hjälpte. Och då sa han till mig att det där... Han sa, jag brukar mest gå ut och sätta mig i skogen och bara låta det ske, eller något sånt där. Och han är knappast ensam om att prata så där med människor som på riktigt kämpar med att försöka disciplinera sina inre världar. Så raljant får det att låta så enkelt. För det första så tror jag ju inte på det. Jag tror ju inte på att det är så enkelt, inte för någon. Att om man hyser illusionen om att det är så där enkelt, att man bara kan gå ut och sätta sig i skogen och låta det ske, då har man antingen tränat och arbetat under decennier med att lära sig den tekniken, eller så ljuger man för sig själv. Det är min bittra uppfattning. Och att ljuga för sig själv tycker jag känns, det är väl en sak, men när man då börjar i förlängningen då ljuger för andra och får den andra att känna sig dålig, då blir det på något vis sämre. Och det här är en av anledningarna till att jag inte mediterar på regelbunden basis, därför att jag känner mig dålig. Och det väcker obekväma känslor av ilska och avundsjuka. Speciellt när jag lyssnar på sådana guidade meditationer där människor som då enligt egen utsago har nått till andra sidan av det här väldiga strida vattenfallet som disciplinerandet av det egna psyket är, sitter och säger åt dem vad man ska göra på det där lite lugna, överlägsna sättet. Alltså det kokar i mig då när någon säger åt mig att slappna av och så. Du ska inte säga åt mig vad jag ska göra, vill jag väsa då. Så det fungerar inte på mig, och därför så har jag ju valt att inte göra det på det sättet. Men det vore ju spännande om jag i Somna med Henrik hade som arbetsmodell att jag körde meditationspass. För eftersom jag inte kan det, menar jag. Eftersom jag själv är värdelös på att meditera. Det ska vara roligt om jag satt här ändå. Och då i linje med allting annat jag tar mig för, så skulle det ju vara då skruvat och konstigt och absurt. Jag skulle erbjuda meditationer som skulle vara ologiska. Meditationer att långsamt förlora vett och sans i. Jag skulle till exempel säga, föreställ dig att du är en kyckling som vibrerande och roterande flyger genom en tom expanderande rymd samtidigt som du försöker räkna till 100 på spanska medan du svänger runt på huvudet i motsatt riktning till din kroppsrotation. Det skulle vara en galen meditation, skulle man kunna säga. Jag kanske inte skulle locka sådär jättemånga lärjungar eller vad man säger. Eller det kanske skulle börja lite stilla och mainstream. Jag skulle be dig visualisera någonting. Det är ofta man ska visualisera saker. Och innan du nu rusar iväg och börjar rycka i olika stängda dörrar, försöka ta dig in till främmande människor och skrika åt dem att Henrik Ståhl pratar om att visualisering är något fel. Så vill jag bara säga att det tycker jag inte alls. Det är inget fel att visualisera saker. Det är rätt. Det går inte att leva utan att visualisera saker. Men det har väl gått lite troll i meditationstermen. Visualisera en äng med en liten fjäril som du inte har någon som helst relation till. Plus att du är rädd för insekter och så. Ja, men jag kanske kunde be dig tänka på en viss färg då. Och samtidigt då släppa ut en lång utdragen. Alltså om du bara öppnar munnen och säger typ å. Ett långt å. Och så samtidigt som du visualiserar den här färgen då. Och så försöker vi då med hjälp av ord från mitt håll då. Samtidigt som du säger å. Så försöker jag få dig att skapa en samverkan mellan den här färgen och det här ljudet. Och vem är du i den här? Du förstår, det blir jätteflummigt på en gång. Men det skulle ju vara intressant. Nu blir det på riktigt intressant bara för att jag tänkte försöka göra det så konstigt som möjligt och så blev det istället ganska intressant. Det där har jag ju tänkt på ibland. Och nu fick jag känslor i kroppen. Vad konstigt det är. Att jag blir så överraskad ibland när det dyker upp dimensioner som jag inte tänker på, uttalat tänker på, men som jag har gått omkring och tänkt på eller återkommer till gång på gång i mitt liv, fast jag inte har uttalat det i någon typ av verbalitet i hjärnan. Jag har aldrig tänkt på att jag tänker på det. Men jag går ju omkring och föreställer mig trygga platser i tankevärlden. Och en sån trygg plats är den här abstrakta mellanvärlden. Min dotter skulle kalla det för ett backroom. Backroom är ju en creepypasta-grej. Men, och egentligen har det väl att göra med skräckgenren på något sätt. Men det finns ju harmoniska backrooms. Jag vill inte gå in på att prata om backrooms för mycket. Men du kan ju googla det om du... Det är för övrigt... Det var min dotter som introducerade backrooms för mig. Alltså jag älskar att ha barn, vill jag bara säga. Därför att det är liksom en... Alltså vilken dimension. Vad det tillför. Googla backrooms om du är intresserad av det. Det är liksom, egentligen är det ju så här spökhistoria grej. Men i sin grundform är det ju bara otroligt intressant världsbygge. Som en stor massa människor ägnar sig åt liksom, tillsammans. På alla möjliga forum. Jo, men det är som ett slags backroom, alltså en orörd plats där allting står stilla. Om jag tänker mig en färg, till exempel djupt blågrå. Alltså en mix mellan en mörk blå och en mörk grå färg. Och så tänker jag då på ett ljud, ett å som bara pågår. Då kan jag, utan att försöka klä de här bilderna i ord, se för mig en plats som befinner sig mellan de här två entiteterna, ljudet och färgen. Då kan jag se mig själv, inte mig själv som jag ser ut eller någonting sånt, utan någon typ av manifestation av mig finnas däremellan i en alldeles trygg plats. Jag tror att den är trygg därför att det är bara jag som föreställer mig den. Det är inte jag på ett torg. Det är inte jag på en buss. Det är inte jag ens i den här studion själv. Utan det är jag på en otroligt abstrakt plats som inte går att förklara med ord. Ändå är jag där och är alltså helt trygg. Därför det går inte att ta sig in där. Därför det är ju... Jag tror, eller rättare sagt, jag tror att jag, eller jag vet att jag har skaffat mig den här tanke... För, vad säger man? Den här tankesnurran. Den har jag ådragit mig under mina år i högstadiet när jag blev mobbad och hade det svårt. Och då behövde jag en plats att fly till. Och de här platserna, det behöver... Alltså nu hittade jag bara på det här med färgen och ljudet. Det är inte så att det just har varit en plats för mig. Men det skulle kunna ha varit det. Det kan vara i vinden. Alltså att man fokuserar sig själv och vinden så pass mycket att man blir, det blir en plats i vinden. Att man blir som porer som bara blåses iväg. Det kan vara mellan stammarna i en skog. I någon typ av tredimensionellt rum. I en tvådimensionellt uppmålad avgränsad yta mellan två träd. Alltså så i min fantasi. Ja, det är svårt att förklara. Men jag tror att jag har behövt, generellt i mitt liv har jag behövt platser att fly till i huvudet. Eftersom mitt fysiska rum har varit invaderat. Och jag är hemskt glad över det. Och jag tror att om min tillvaro skulle bli invaderad igen av, i det fysiska rummet. Att jag skulle få mitt fysiska rum fråntagit mig makten över mitt eget fysiska rum. Då skulle jag gå dit igen och det skulle vara en räddning. Okej, så det var ju en typ av meditation som jag skulle kunna lära ut då. En annan meditation, om Sonoma Henrik höll meditationskurser, skulle kanske innebära att jag skulle be dig. Nu kommer det bli tokigt igen här då. Jag skulle föreställa mig, jag skulle säga, tänk dig att du är på en cirkus. Och då skulle jag bara beskriva liksom det bökiga och brokiga och bråkiga med en cirkus. Alltså djur som luktar starkt, som går förbi lite för nära. Håriga män och elefanter som trängs på en mycket liten yta. Tveksam djurhållning samt ekvilibrism på halsbrytande höjder med vidhängande risker. Tänk dig att du är en direktör för en cirkus. Jag skulle be dig tänka på en plats där du är cirkusdirektören och ska hålla koll på allt det här. Clowner som springer fram och tillbaks och begår olika typer av oförlåtliga brott mot scenkonsten. Alltså nu, jag har ingen åsikt om clowner i den bemärkelsen. Jag känner många clowner och jag måste säga att det är ett fantastiskt yrke. Ett väldigt viktigt och ett väldigt... väldigt jag hatar till exempel uttrycket när man kallar någon för en clown i något lite nedsättande ordalag. En clown är ju ett fantastiskt egentligen yrke. Som ett darrande membran mitt i nuet. Men just de här clownerna på den här cirkusen är... inte nöjda med sina löner och kedjeröker och begår olika typer av internetbaserad brottslighet på fritiden. De är riktigt ogina. Föreställ dig att du inte kan åka någonstans utan att rida på en elefant. Och innan du nu glädjestrålande klättrar upp för en giraffhals och skriker ut över savannen att jag gillar ju att rida på elefanter. Det har jag ju aldrig gjort, men jag skulle gärna vilja prova. Så vill jag bara säga att det där är lite nyhetens behag. Därför att en elefant är sjukt opraktisk att ha i ett vanligt villaförortsliv. Vad ska man ha den till att börja med? Och även om du skulle ha de ekonomiska medel som tarvas för att bygga ett stall, då, fullgott stall åt den här elefanten, så är det ändå inte så att du kan inte bara ta den till Coop liksom. Det finns inga parkeringsplatser som är avsedda för elefanter. Du kan inte liksom koppla elefanten utanför när du går in på Clas Ohlson och ska handla någon regel till ditt hemmabygge. Du kan inte, om du ska på krogen, ställa elefanten över natten och ta taxi hem. Alltså inget av det där går. Det är svårt att skjutsa människor på elefanter. Elefanter funkar jättedåligt på Essingeleden. Överhuvudtaget på sådana stora motorleder är elefanter bara i vägen. Det finns ingen funktion egentligen med elefanter annat än i djungeln. Eller på savannen. Beroende på världsdel. Så tänk på detta nu när du nästa gång skickar in den där ansökan om att få äga en elefant. Jag vet att du behöver inte ljuga om det, Somna. Jag vet att du har gjort det här flera gånger. Jag skulle be dig tänka på en plats där allt är galet. Jag skulle beställa en tanke av dig. Att du skulle tänka på att du är en trapetskonstnär. Att du kan gå på händer. Jag brukar faktiskt ofta drömma att jag kan flyga. Men drömmen är alltid begränsad i det att det är en väldigt skör förmåga. Det handlar om att jag inte alltid faktiskt i drömmen. Så är det alltid, jag flyger. Men det är hela tiden förknippat med en risk. Ganska avsevärd risk. Därför att så fort jag börjar tänka på att jag flyger så faller jag. Så är det på riktigt varje gång jag flyger i drömmen. Och likadant om jag står på marken och tänker. Det handlar om att liksom inte tänka på att man gör det. Då lyfter jag. Men oftast är det som att jag bara kan flyga en liten bit över marken och så faller jag. Och att den här risken att jag alltid kan börja överanalysera flygandet och då faller jag. Den gör att jag känner mig alltid rädd då när jag väl vågar mig upp på lite högre höjder. Jag skulle i den här meditationen så skulle jag be dig att utforska olika delar av cirkusen. Till exempel skulle vi gå in i de olika cirkusarbetarnas små husvagnar som de hade. Och det ser ju ut som Gud kommer hjälp med. Jag skulle be dig tänka på olika scener och vändningar som skulle kunna inträffa i de här instängda smutsig tvättdoft luktande husvagnarna. Jag skulle be dig hitta på ett fullständigt ologiskt cirkusnummer. Cirkusdirektören säger: mina damer och herrar, direkt från Tanganyika. Somna, och så kommer du in. Och ditt cirkusnummer går ut på det här. Du drar med fingret i cirkussannen. En cirkel runt dig själv. Sen ställer du dig i mitten av cirkeln. Blundar och sträcker armarna rakt upp ovanför huvudet. Raka armar alltså. Med handflatorna pressade mot varandra. Och sen skriker du bara rakt ut: banjo. Och då öppnas en liten lucka under dig. Och du ramlar ner genom luckan. Ner i sanden, men bara hälften, alltså ena benet. Så du slår i sidan. Och så skriker du jättehögt. Allt det här ingår liksom. Och så ligger du där och vrider dig som en orm i sanden och skriker. Och cirkusdirektören rusar fram: hur gick det? Och du säger åt honom att backa när jag snittar dig, skriker du till cirkusdirektören. Allt det här ingår i cirkusnumret. Och sen viks du liksom dubbelt, så rumpan åker ner i luckan först. Så du viks som en fällkniv framåt. Och faller ner i ett hav av falukorv som ligger där nere. Men det får man inte se, för det är nedanför. Man bara hör ljudet, det smaskande ljudet av falukorvarnas ytor som trycks mot din egen yta. På ett mycket obehagligt sätt. Om Somna med Henrik tillhandahöll meditationskurser, så skulle jag be dig tänka på olika situationer där du ställs inför dig själv. Alltså till exempel skulle jag be dig visualisera en situation där du träffar ditt yngre jag. Vad skulle hända? Och att försöka gå så långt in i den bilden och bli så detaljerad och omfångsrik som möjligt. Det behöver inte vara logiskt eller sant eller så. Det är ju omöjligt att avgöra vad som är sant, eftersom det ju inte kan ske. Men om du kunde det, vad skulle hända? Om jag reser tillbaka i tiden och träffade mig själv där i korridoren på Svärdsjöskolan 1990. Vad hade hänt? Vad hade jag sagt till mig själv? Nej, så här, jag kan ju tänka mig att jag hade fått någon typ av panikattack. Alltså mitt yngre jag hade ju fått någon typ av, jag hade blivit jätterädd. Om det hade dykt upp en farbror, alltså han hade ju inte kunnat se att jag var han. Det hade ju inte synts liksom. Utan han hade bara sett en kille som gick fram till honom, en man, en gubbe som gick fram till honom och sa: jag är du fast om 35 år. Nej, inte 35, om 30 år. Då hade jag, om jag känner det jag minns av mig själv rätt, så hade jag ju tagit mig för huvudet och sagt: det här är en dröm, det här är en dröm. Och sen hade jag väl sprungit därifrån. Något sånt. Men om jag hade kunnat övertyga mig själv om att det var på riktigt och att det inte var farligt och så, gud vad jag hade gjort honom glad. Jag hade kunnat berätta så mycket som skilde sig så mycket från den tillvaron han levde i. Så det, något sånt hade jag väl bett dig att fundera på. Det hade ju kunnat vara både en positiv och en negativ upplevelse såklart. Kanske också att du skulle kunna resa framåt i tiden, möta en framtida hypotetisk version av dig själv. Jag skulle också be dig tänka på märkliga, ovanliga vardagsföremål och tillföra extra dimensioner till dem. Till exempel en levande målning. En målning man kan gå in i eller så. Eller en bok som berättas för dig live. Sen skulle jag ju be dig kliva in i den här målningen. Det har jag alltid varit väldigt fascinerad av. Det här att gå in i en målning. Eller jag ljuger väl lite nu. Kanske att jag inte alltid har varit fascinerad av den. Snarare att det är en fascinerande tanke. Och att när det dyker upp i min sinnevärld, så tycker jag det är fascinerande. Jag skulle gå med dig in i tavlan och be dig interagera med olika karaktärer och objekt där inne. Uppleva känslor och känslor. Nu ska vi testa en meditation. Nej, så här, jag vet ingenting. Jag kan inte, nu överger jag det här. Jag har en känsla hela tiden av att jag inte riktigt har förstått vad det innebär att meditera. Alltså jag tycker verkligen om tanken på det som jag har läst av det som har forskats om meditation. Om det som händer i hjärnan när man mediterar. och jag är otroligt nyfiken och intresserad av att inlämna detta i mitt liv. Jag har bara stött på patrull varenda gång. Mest därför att jag tycker att människorna som jag möter, som jag möter runt den här typen av verksamhet, får mig att må sämre. Och då tror jag inte de gör med flit, men det är en del av själva, det är också en del av hur man på något vis säljer de här tjänsterna. Jag har nått någonstans, jag kan lära dig det och så vidare. Kanske är det en viktig sak att komma ihåg att jag kan inte lära dig någonting. Därför är det här ingen självhjälps. Jo, det kanske det är. Men det är ingen, alltså det är inte någon terapi det här. Jag kan inte lära dig någonting. Jag kan inte lära någon någonting. I alla fall inte med flit. Men nu ska jag be dig visualisera någonting. Så testar vi det här nu då. Nu somnar vill jag att du ska visualisera att du har en mössa på huvudet. En mössa som kan förvandla alla dina tankar och all din oro till en känsla av frid och harmoni. En mössa som kan göra att du känner dig trygg. En mössa som kan placera dig i det där utrymmet som jag beskrev tidigare. Den som jag för exemplets skull placerade mellan den djupgrå färgen och det åande ljudet. Det här är en mössa som där du som försätter dig i ett tillstånd av trygghet och avslappning i alla situationer, oavsett om du befinner dig i fallskärmshoppssituationen eller om du är i en konflikt eller om du ska gå och lägga dig. En mössa som gör att du känner dig lätt och fri inuti din huvudknoppsyta. Tänk om det fanns en sån mössa. För mig var ju alkoholen den mössan ett tag i mitt liv. Och det måste jag säga var ju väldigt effektivt och praktiskt och bra. Om det inte hade varit för att det fanns så mycket annat skit som följde med den där alkoholmössan. Jag gillar ju tanken på tillflyktsorter, vare sig de, av vad slag de vara månde. Men jag tycker det är viktigt också att vara ärlig med sig själv om vad den här tillflyktsorten har för side rooms, backrooms. Och alkoholens backrooms är fan inte fina, så förlåt att jag svär. Fula backrooms. Så det var ingen lösning. Tänk om det fanns en sån mössa man bara kunde. Historien med den här mössan är att den är ganska intressant och komplex liten historia, ska jag tala om. Mössan, vi kan kalla den för den magiska mössan, skapades av doktor Emma Andersson. Så himla en modernt namn, men hon heter det. Hon heter det, doktor Emma Andersson. Hon är neurofysiolog och professor vid universitetet i Heckelbrücken-Ossenpfeffer-Slachenbachenbaden an der See i Nordtyskland. Hon var väldigt passionerad, ville hjälpa människor att hantera stress och oro och hade precis som alla andra på det anrika universitetet vid Heckelbrücken-Ossenpfeffer-Slachenbachenbaden an der See väldigt initierade och kunniga inom de här fälten då, utifrån ett neurofysiologiskt perspektiv. Avslappning, mindfulness. Men doktor Andersson hade ett problem. Hon hade en liten kanin. En liten jävla... Förlåt. Hon hade en liten jävla kanin alltså. Förlåt att jag svär. Hon hade en liten söt liten kanin som hette Fluffy. Och Fluffy var hennes bästa vän. Hon hade svårt för människor. Hon var socialt avvikande i den bemärkelsen att hon hade inga mänskliga vänner. Men hon hade kaninvänner, flera stycken, och den bästa var då Fluffy. Hon älskar honom verkligen, men deras relation var lite annorlunda och ställde krav på henne framför allt. Fluffy var nämligen väldigt känslig och orolig, och hans oro stod inte i paritet till det liv han levde. Han levde ett väldigt bekvämt liv, gick fritt i lägenheten och unnade sig allt, nekade sig inget. Och nekades heller ingenting av doktor Emma Andersson, som ju då var neurofysiolog på Heckenbrücken och som Pfeffers Lachenbachenbaden Andersé universitetet. Den här oron smittade av sig på doktor Pepper Andersson. Hon blev smittad av hans oro. Hon kämpade ofta med att hålla sig avslappnad och lugn när hon var i närheten av Fluffy. Men han var, och det vet ju alla som lever ihop med någon som lider av någon form av psykisk ohälsa, att det är ju precis lika jobbigt att leva med någon som lider av psykisk ohälsa som att lida själv av psykisk ohälsa. Det är bara det att det är samma problem men från två olika håll, kan man säga. Och hon märkte att hon smittades liksom av de här känslorna och kände sig nödgad att hitta en lösning på det här problemet. Så hon började då experimentera med olika tekniker för avslappning och lugn. Hon använde sig av allt från meditation till alltså biofeedback som pannband och liknande som jag berättade om. Men ingenting verkade fungera. Så hon bestämde sig för, ja men jag får väl göra en hatt då. Liksom. Jag får väl göra en magisk hatt. Hur många gånger har man inte sagt det? Man står där vid köksbordet och försöker öppna den där burken med ekologiskt sockerfritt äppelmos som man har köpt på pinkiv, höll jag på att säga. Bara för att man har ju läst att det här äppelmoset är det bästa. Och så försöker man öppna burken och locket släpper inte. Man står där på morgonen och man känner hur liksom som sockerfall, så att man känner att man ska typ lösas upp i sina atomer där. Samtidigt som man har bråttom då med lämning i skola och känner hur det liksom bara pirrar så där otäckt i kroppen som innan man ska svimma av. Och så försöker man öppna burklocket och det går inte då. Och då tänker man ju, det är ju så ett klassiskt tanke. Jag får väl uppfinna en magisk hatt då liksom. Och så gör man det. Hon bestämde sig för helt enkelt för att uppfinna den här magiska hatten, mössan. Som hon kunde använda då när hon var i närheten av Fluffy. Och så började hon forska. Det jobbigaste med att börja forska, det är att börja forska. Alltså det första forsket. När man börjar forska. Då är det så här, dag ett. Då är det första forsket. Och då vet man att nu har jag så många forsk kvar innan jag har forskat klart. Och det är jättejobbigt. Så här, lugn. Hur blir man lugn? Ja, då finns det ju massa olika saker. Var ska man börja? Det är ju liksom hon var inte så initierad liksom. Hon ville bara känna lugn och välbefinnande för sig själv och sin egen del när hon hängde med sin bästa vän Fluffy. Så hon var, det är lite som det var, du vet, när man ska skriva någonting, om du har gjort det på när man skriver någonting på datorn, så vet man inte vad man ska skriva och så är det bara den här markören som blinkar så här. Vad ska jag skriva? Så var det fast med forskningen. Vad ska bli mitt första forsk? Så det blev många år av forskning. Men till slut så hade hon skapat den här magiska mössan. Kort kan man väl säga att mössan innehåller avancerad teknologi som skulle få vilken tech-entreprenör från Silicon Valley som helst att tappa både hakan och sin egen mössa. Den här teknologin kan alltså omvandla känslor av stress och oro till känslor av frid och harmoni. Den gör det på en helt elektronisk väg Så när jag säger magisk, så är, magiskt, så är det inte alls sant. Utan det är bara ett, liksom, ett produktnamn, ett brand name. Dr. Andersson testade mössan på sig själv och på Fluffy, och resultaten var fantastiska. Hon kände sig avslappnad och lugn i Fluffys närhet, eller överhuvudtaget när hon satte på sig hatten. Så hon byggde en till sig själv och en till Fluffy, och så hade hon dem på sig jämt. Och så bestämde sig Dr. Andersson för att dela sin uppfinning med världen. För det var ju naturligtvis dumt att sitta och hålla på det här själv. Plus att det fanns ju enorm vinstmarginal. För hon hade ju byggt den här mössan själv med grejer man har i garaget. Bland annat koppartråd, ståltråd, järntråd, guldtråd, silvertråd, platinatråd, kolfibertråd och trätråd. Närmare bestämt ek. Så hon erbjöd den här för hon gav ut patentet till sig själv. För hon ville ju tjäna pengar. Men nu finns ju den här produkten i många olika versioner och tillgänglig för den som vill ha den. Inklusive dig, Somna, om du vill ha den här mössan. Och Dr. Andersson och Fluffy lever fortfarande tillsammans, och deras relation är nu mycket mer harmonisk, och de är fortfarande bästa vänner. Den här magiska mössan är verkligen en revolutionerande enhet som har förändrat livet för tusen och åter tusen människor. Den är liksom dens syfte är att hjälpa dig att känna dig avslappnad och lugn i alla situationer. Den omvandlar alltså dina känslor, negativa känslor, till dina positiva känslor. Alltså det går inte att känna från vrede till eufori och så. Eller vrede till kärlek, utan hat till kärlek. Utan den omvandlar stress, molande oro till känslor av frid och harmoni. Mössan är enkel och har inga biverkningar och ger omedelbara resultat. Påverkar inte ditt allmänna omdöme eller dina spatiala förmågor. Det enda som händer är att dina negativa känslor i form av oro och stress förvandlas till frid och harmoni. Och det sker omedelbart. Om det är riktigt, riktigt jobbig stress och oro, så kan det ta upp till 10 minuter. Om din oro är betingad, alltså om den finns inlärd i dig. Liksom, vilket den ju finns för alla. Det finns så många människor som har vittnat om hur den här mössan har förändrat deras liv till det bättre. Här kommer några exempel. Börje Vittne. En företagsledare, skörbjuggsdrabbad företagsledare, säger så här: jag har aldrig tidigare känt mig så avslappnad och lugn under stressiga arbetsdagar när min skörbjugg river i tandköttet. Jag använder den här mössan varje dag och jag känner verkligen skillnaden. Jag är mer fokuserad och produktiv på jobbet, och jag har också märkt att jag skiter lite i min skörbjugg nu. Du ser. Alltså, om jag hade skörbjugg, då skulle jag också vilja känna att skitsamma. Liksom. Jag skulle inte känna så om jag hade skörbjugg. Om jag hade skörbjugg skulle jag känna oro och stress över detta. Och då hade den här mössan naturligtvis varit perfekt för mig. Vitten Börjesson, som är student, säger så här: mössan har hjälpt mig att hantera min ångest. Jag har alltid kämpat med det, och jag har provat allt från terapi till mediciner, men ingenting har hjälpt så mycket som mössan. Jag känner mig mer avslappnad och lugn än någonsin tidigare. Speciellt när jag tar på och av mössan väldigt snabba frekvenser, vilket skapar en konstnärligt givande ambivalens i min kropp. Klas Knas, en professionell idrottare inom lungkastning, kastar lungor, säger att säger så här: jag kastar lungor bättre än någonsin. Jag använder mössan innan tävlingarna, för det att ha dem på tävlingarna anses vara doping. Jag känner verkligen skillnaden flera timmar efter att jag har tagit av mig mössan, säger han. Jag är mer fokuserad och presterar bättre under press, speciellt när jag blir hårt pressad av ett stenblock på min kropp. Här kommer en annan, en tjej som heter Simris Famnhamn, Eskils dotter. Konstnär, såklart. Säger, som säger, vad säger du, Eskil? Det är Simris. Ja, jag vill bara säga att mössan, jag har den på mig när jag skapar min konst. Och jag känner verkligen skillnaden. Jag är mycket mer kreativ. Och jag hittar inspiration mycket enklare. Ja. Nu känner jag mig lite, nu är det lite läge här, somna. Att uppmärksamma dig på att detta alltså inte är på riktigt då. Det finns tyvärr ingen magisk mössa. Det är så sjukt, men jag måste säga det här, för ibland, ja det är sant, så får jag mail eller DMs från personer. Det händer inte ofta, vill jag säga, men ibland händer det faktiskt. Det har hänt fler gånger än att jag ska tänka att det här var en freak of nature. Jag menar inte att det är en freak of nature, det är ju verkligen nature. Men ibland så får jag meddelanden då från människor som tror att jag berättar det på riktigt. Om jag till exempel berättar typ om någon hemsida som jag hittar på, då kan jag ibland få så här brev. Vad hette den här hemsidan du sa, Amin, att där man kunde beställa korv med hatt? Till exempel. Alltså, det här är ju som det är. Och det är ju ingenting som jag vill skratta åt eller raljera kring eller så. Men jag känner ju numera ett behov av att göra det här så himla transparent som möjligt. Att det är ingenting i Somna med Henrik som är på riktigt. Liksom. Om inte du själv råkar veta att det är det. Alltså, ingenting är på riktigt. Och ingenting är så viktigt att det nästan är på riktigt. Nej. Här är ingenting så viktigt att det någonsin är på riktigt. Det kan bli min nya tagline när jag byter tagline från det är som det är. Här är ingenting så viktigt att det någonsin är på riktigt. Men nu ska jag i alla fall berätta vidare om den här fantastiska mössan. Har mössan en personlighet till exempel? Är den en person? Alltså mössor är ju inte, vän av ordning då, personligheter. Utan det är en mössa innehar ju egenskaper som vi tillskriver den i den mån det rör sig om personlighetsdrag. Men om den här mössan hade en personlighet så skulle man ju kunna beskriva den som till exempel envis. Svår att använda för vissa personer med vissa anlag. Speciellt personer som inte är vana vid teknologi. Eller som har för höga förväntningar på teknik. Eller människor som vägrar läsa bruksanvisningarna. Det här blir frustration, förvirring, ilska. En annan nackdel med mössans personlighet skulle kunna vara att den är känslig liksom. Jag är inte, alltså, ja, kanske känslig, lättsårad och så, men också precis som mitt pannband, och att det är känsligt för olika yttre faktorer som att ligga lite hår emellan någon sensor eller elektromagnetiska fält eller att det blåser eller att det är höga ljudnivåer, vilket gör att inte mössan fungerar optimalt eller rent utav ger felaktiga resultat. Det här kan ju naturligtvis vara frustrerande Men jag kan också säga att under rätt förutsättningar och med rätt användare så kan den här mössan vara väldigt lätt använd. Speciellt för personer som är vana vid att använda digital teknik eller teknik med digitala inslag. För den är också mekanisk liksom. Jag vill verkligen säga det att mössan är inte mekanisk i så mått att den pumpar in några signalsubstanser i din kropp på något sätt. Den är inte intrusiv på det sättet. Den behöver inte in och härja i liksom rent fysiskt i dig. Utan den jobbar med elektromagnetism. Och stör ut dina stör ut dina negativa frekvenser. Mössan är ju också, med tanke på att den oftast ger omedelbara resultat, en dealbreaker i avseendet med traditionell behandling av psykisk ohälsa, vilket gör ju att användarna kommer ju strömma i tusental till den här produkten. Det är viktigt att komma ihåg att det här är en magisk produkt också. Och magiska grejer har ju en tendens att vara lite jäckande. Göra lite som de vill. En gång funkar någonting, andra gången funkar någonting inte. Lite grann som en själv. Jag tänkte på det här senast i morse när jag gick upp ur sängen. Jag har ju en ring på mig som mäter min sömn. Och varje morgon när jag vaknar så tittar jag. Det har blivit en vana bara. Och innan du nu rusar iväg och säger usch, han förstör sin sömn genom att stressa sig själv med olika sensorer och sånt. Så vill jag bara säga att den tiden, den är över för mig. Jag har mätt mig själv och registrerat mig själv i över 10 år nu. Och jag har, i början tyckte jag att det var hemskt jobbigt. Och låg och vred mig och vände mig och var nervös för att klockan eller ringen eller telefonen skulle registrera att nu är han vaken och nu sover han och sådär. Men det har inte varit så på typ 7 år. Eller 6 år eller 8 år, jag minns inte. Det är en trygghetsrutin för mig som gör att jag mår bra. Men ofta tycker jag att när jag vaknar på morgonen och sen så ser jag då att jag igår till exempel så sov jag bra då enligt min ring. Då ser jag det på min heart rate variability, min puls vid sömn och timmarna jag har sovit. Och så kan jag se hur många timmar jag har sovit djupsömn, hur många timmar jag har sovit REM-sömn och så. Och igår så vaknade jag och var på sånt strålande humör. Jag kände mig stark och frisk och kry och stärkt till kropp och själ. Men, och då såg jag det, ja då bekräftades detta av datan på klockan. I morse när jag vaknade så indikerade min klocka en om möjligt ännu bättre sömn. Men jag var inte samma strålande änglalika varelse idag som jag var i morse som jag var igår morse. Jag var ett vrak på en öppen sjö. Och då slog det mig att det är nästan magiskt hur oförutsägbar man är. Att även när jag har siffror som oavsett om de visar någonting som stämmer eller inte. Oavsett om de, jag menar, oavsett om de även en dålig indikator som är konsekvent kan ju ge ett hum om någonting. Så det nyckelordet är ju konsekvent här. Så länge en mätare av någonting är konsekvent så kan man ju bilda sig kvalificerade uppfattningar utifrån datan. Så antingen är min ring inkonsekvent och kan inte mäta ordentligt, eller så är jag magisk. Och jag väljer ju att tänka att jag är magisk, därför det känns ju mycket mer speciellt. Det går alltså inte att förutsäga sig själv och veta vem man ska vara från ett givet ögonblick till ett annat. Om den magiska mössan var en tandkräm så skulle jag göra en sån här reklamfilm. Hej Somna. Har du någonsin känt dig stressad eller orolig över det som händer omkring dig. Har du någonsin undrat om det finns ett sätt att känna dig avslappnad och lugn, oavsett vad livet kastar på dig? Ja, nu finns det det. Detta är den magiska mössan, alltså en bild på mössan. Den revolutionerande enheten från Heckenbrücken och Pfefferslachenbachenbaden an der See i Nordtyskland som hjälper dig att känna dig avslappnad och lugn i alla situationer. Och sen ser man människor, det är olika scener då, till musik, peppig musik där människor använder mössan och skrattar och provar den på varann och känner sig avslappnad och lugnad eftersom de är på jobbet eller i skolan eller hemma och har mössan på sig. Och så kommer speakeröst. Den magiska mössan är utformad med avancerad teknologi som omvandlar känslor av stress och oro till känslor av frid och harmoni. Den är enkel att använda och ger omedelbara resultat, och det bästa av allt, det fungerar för alla. Alltså där, nu vet jag att jag tar i här. Så det här är ju man får komma med en sån här liten brasklapp under. Batteries not included, en sån grej liksom. Kan eventuellt inte fungera på dig om du är ovan vid teknik eller har en från början negativt inställd attityd gentemot hattar. För den ser ut lite grann som en sån här trollkarlshatt. Det har jag kanske inte sagt, men man ser nämligen ut som en lallande dåre i den. Vilket naturligtvis kanske kan betraktas som en biverkning. Sen ser man senare där människor från olika bakgrunder använder mössan och känner skillnaden. Och så kommer speakerrösten igen, och det är min röst. Men tro inte oss. Tusentals människor har redan vittnat om hur den magiska mössan har förändrat deras liv till det bättre. Olika personer som har skörbjugt till exempel har sagt olika fina positiva saker. Och en konstnär som heter Simris Hamn har också sagt att den är bra, har för mig. Och alla har sagt att det hjälper dem att hantera stress och oro och att förbättra deras arbeten och idrottsprestationer. Det är inte svårt att förstå varför. Det här är din egen personliga avslappningsguru, alltid tillgänglig. Tänk om det fanns en sån här mössa som det. Alltså det är inte bara för stresshantering som den är bra. Jag tänker också att bara även vi som lever, de som lever ett inte stressat liv, de kan ju också kanske känna en frid och harmoni som eliminerar detta. Som så att säga upprätthåller ens psykologiska status quo. Vad skönt det vore. Att få vila.